Vi ska nu gå till ett ord i Nya testamentet som är mycket centralt. Och det är Efesiebrevets andra kapitel, verserna 8-10. Brevet till Efesus, kapitel 2 och vers 8. Det är ett sånt här litet titthål in i himlen nästan. Det innehåller så väldigt mycket av, vad ska vi säga, det nya livets hemligheter. Paulus skriver så här: ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi är frälsta, inte av egna gärningar, utan på något annat sätt. Och om vi nu med frälsning menar att det ska bli en förvandling av våra liv och i våra liv. Ty det måste det ju betyda. Så undrar vi intresserat, hur ska nu det gå till? Hur förändras vi? Åtminstone hur förändras vi när vi så att säga kommer inom skotthåll för Gud? Ja, säger Paulus, det går inte till genom att man lyfter sig håret. Egna gärningar fyller ingen plats i sammanhanget. Det är inte bara så att Gud säger det att ja, det behövs inte. Du behöver inte göra egna gärningar. Jag kan göra det istället. Utan han säger så här att jag vill inte att du ska hålla på och göra mitt verk. Därför att jag vill inte att du ska stå där och skryta efteråt. Ingen ska kunna berömma sig, står det. Men hur gör då Gud? Gör han det i narkos? Är vi inte alls delaktiga i det han ska göra, eller hur går det till? Ja, somliga de säger så här: vi blir rättfärdiga av tro. Men det blir vi inte. Tack och lov för det, för då skulle det ju återigen vara du som skulle göra något. Utan det står så här att vi blir frälsta av nåd genom tro. Lika lite som glödlamporna i taket kan lysa om det inte kommer ström i dem. Hur väl de än är inskruvade i kontakterna. Går det ingen ström i sladden så lyser inte lampan. Skruvar man nu lampan lyser den inte heller, hur mycket ström det än är i sladden. Men om man skruvar in lampan och det är ström i sladden så lyser den. Ty nåden, det är den kraft som förvandlar våra liv. Men lampan måste också vara inskruvad. Och det här är inga konstigheter på något sätt. Utan det handlar egentligen om påverkan. Gud vill få påverka oss med sin personlighet. Och regeln, grundregeln, vi antar att du går en sån här 3 veckors säljkurs, som det heter numera. Det heter inte försäljarkurs utan säljkurs. Så du ska bli någon sorts diplomerad försäljare eller säljare. Så det första du får lära dig, det är att du måste se förtroendeingivande ut. Du ska ha exakt den rätta randigheten på kostymen, och du ska lukta rätt, och du ska prata rätt, och du ska se riktig och trevlig och hyfsad och bra ut. Därför att du kan aldrig påverka en människa om du inte har vunnit hans förtroende. Det är grundregeln. Vad du sen än vill påverka med, det finns ingen påverkan som biter på någon om man inte först har vunnit den människans förtroende. Det är det som kontakten, det är som att plugga in lampan i den här hållaren. Din påverkan och mottagarens förtroende för dig som påverkar, annars händer ingenting. När Gud vill påverka med sin personliga närvaro, med sin egen personlighet, med sin utstrålning, vad du vill kalla det, med sin heliga ande, om vi ska ta ett bibliskt uttryck. Och då är det så här att all den påverkan, den har inget fotfäste i våra liv om det inte finns ett förtroende som gör att vi låter oss påverkas. Vi blir i och för sig inte förändrade hur mycket vi än tror. Det handlar inte om att ha ett kvantum uppfattningar om himmelska ting och om den yttersta domen och om allt vad det är som vi kristna kan komma i del med varandra om. Det är bra med kunskap. Men tro är något annat. Det är att ha förtroende för Guds person. Att han vill mig väl. Även om jag inte alltid förstår alla enskildheter i mitt eget liv. Det är ju inte alltid man kan sjunga den där förfärliga gamla slagen. Det måste vara någon där uppe som gillar mig. Ändå kan man så att säga öppna sig i förtroende för honom som vill påverka mig med en god påverkan. Och den påverkan som han då utsätter mig för, det är ju kärlekens påverkan. Och det är ju den vi längtar efter. Men ibland har vi inte tänkt igenom vad kärlek är. Vad vill det säga att bli påverkad av himmelsk kärlek? Betyder det bara att man blir som berusad av sött vin klockan 9 på morgonen? Ja, i förstone. Men i tidens längd är ju sluteffekten att man förvandlas till offervilja. Och att man på något sätt ger vidare det man har fått in. Inte därför att man säger att ja, nu måste vi nog göra det tyvärr här, att vi ger lite vidare också. Utan när man har tagit emot nåden och påverkats av den till tacksamhet, så önskar man få ge det vidare. Din nåd är bättre än liv. Dig ska mina läppar prisa. Men kärlekens flöde kan komma av sig på olika sätt. Och det kan ju på olika vis handla om kontaktglapp i våra liv. För den här påverkan av nåden in i trons kontakt, den kan ju glappa. Och det finns två olika former av glapp, två huvudformer kan vi säga. Det ena kan vi kalla för otro och det andra vill jag kalla för misstro. Och vi ska bekanta oss lite med otron först. Vi ska gå till Jakobs brev, det andra kapitlet. Och vi ska hoppa lite i brevet, men vi börjar läsa i andra kapitlets 15 vers. Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger, gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ge den vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han la sin son Isak som offer på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. så uppfylldes skriftens ord. Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig och han kallades Guds vän. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Ja, nyss läste vi ju att människan blir inte rättfärdig genom gärningar. Och här blir man rättfärdig genom gärningar. Vi anar en stor teologisk konflikt. Tänk de kunde på den tiden med. Ja, det är nog inte så att Jakob och Paulus är oense. Utan Jakob vill få lära oss att tron så lätt blir en övertygelse som inte leder någon vart. En uppfattning i andliga ting. Det blir inte en öppenhet för Guds påverkan. Utan det blir att jag har den uppfattningen om yttersta domen och jag har den uppfattningen om rättfärdiggörelsen och jag har den uppfattningen om diakoni och jag har den uppfattningen i ämbetsfrågan och jag anser det och det om kvinnliga präster och jag anser det och det om dopet i vatten och det om andedopet och om det tycker jag och det tycker jag inte. Men det är inte den attityd i hjärtat som gör oss påverkbara för Guds nåd. Så att Guds nåd i tidens längd får leda till offervilja i vårt eget liv. Och därför så säger Jakob så här. Man måste skilja mellan tro som lever och tro som är död. Levande tro är alltså att vara öppen som människa inför en levande Gud. Hans påverkan får fylla mig och forma mitt liv. Och hur ska jag veta om jag har en död eller levande tro? Jo, det är bara att se vad som kommer ut i andra ändan. För leder det till offervilja så är det en levande tro och leder det inte till offervilja så är det inte en levande tro. Och om man då skulle komma fram till att man får skriva en dödsattest över sin tro, så är det inte tänkt så här att jaha, då får vi plussa på med lite goda gärningar, vi får spotta i nävan och sätta igång. Utan istället är det så här att har man kommit under för att tron är död så får man gå till Gud och säga ge mig en levande tro istället. Byt ut hela mitt teologiska museum emot en beredvillighet i mitt hjärta till att låta mig påverkas av dig själv. Ty det är ju naturligtvis bekvämare att göra om tron till en massa uppfattningar. Då slipper man ju offerviljan. Och så var det i den församling som Jakob skriver till här. Vi tittar lite i början på andra kapitlet. Läser från början de första fem verserna. Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädd och säger till honom, här är en bra plats för dig, men till den fattige ställ dig där borta eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på mina kära bröder, har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rika han har lovat dem som älskar hon. Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Här hade man börjat bli mer intresserad av rika människor än av fattiga. Och då kan man börja känna det att den unika kärleken har på något sätt dunstat. Här kommer så att säga i andra ändan inte ut det ljus ur lampan som man skulle förvänta när man matar in ström i den. Det måste vara något glapp i kontakten någonstans. Här finns alla möjliga teologiska uppfattningar men lampan lyser inte. Och då är ju systemet dött. Det kan vara en underbart fin lampa och fantastiskt fina sladdar. Men det hela går ut på, nämligen att det ska komma ljus ut ur systemet, det är liksom borta. Och då måste man ändå säga att här finns det en tro som ser ut som en tro, men som inte är det som egentligen är trons intressanta natur, nämligen öppenhet för Guds påverkan. Det hebreiska språket är så lustigt. Det finns så många intressanta ord i hebreiskan. Herren säger till Adam att om du äter av detta trädet ska du döden dö. Och i gamla testamentet som är skrivet på hebreiska så heter dödsriket Sheol. Och det är ett substantiv som kommer av ett verb som heter Sha'al. Och det verbet betyder att aldrig få nog. Att vara fullständigt omättlig. Och det sägs på en del ställen i Bibeln om dödsriket att det får aldrig nog. Men det, så är det också med den människan som är död och när tron är död. Man får aldrig nog. Oh, man måste ha mer och mer. Och det är ju det som är så att säga dödsmärket över hela vår västerländska rikedomskultur. Vi får aldrig nog. Åh, vi fick bara 50% i lönepåslag och 30% i löneglidning. Det är ju synd om oss. Vi kan titta i Ordspråksbokens 30:e kapitel. Femtonde och sextonde verserna. Blodigeln har två döttrar. Ge hit, ge hit. Tre finns som inte kan mättas. Ja, fyra som aldrig säger det är nog. Dödsriket och den ofruktsammas livmoder, jorden som inte kan mättas med vatten och elden som aldrig säger det är nog. Det är alltså dödsrikets signaturmelodi. Och det är ju hela vår hetskonsumtions livsstil att vi aldrig får nog. Vi läste ju i morse, Bengt läste i morse det här ordet ifrån Johannes 10:e kapitel där Jesus säger: jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Och då undrar man lite stillsamt, hur mycket liv är det då? Hur mycket ska det bli för att det ska flöda över? När vi är så funtade att vi aldrig får nog. Ja, det är ju en fråga om ifall vi är villiga att få nog. Och ifall vi är villiga att sätta så att säga en botten i byttan så att det någon gång kan flöda över. Och det är ju en intressant fråga. Det här är inte allas problem, men kanske någras. Att man aldrig får nog. Och när vi lever så här så är vi oemottagliga för kärlek. Den som aldrig får nog är på ett egendomligt sätt oemottaglig för kärlek. Jag kommer ihåg en människa som jag träffade en gång. Och som sa så här att hon hade haft många, många problem i sitt liv och så hade en god kristen syster engagerat sig i hennes situation och försökte hjälpa henne. Men det slutade bara med att denna människa var djupt besviken på henne som ville hjälpa. Och hon visste egentligen inte varför hon var besviken, hon bara var besviken. Och hon sökte mitt råd för att få reda på varför hon var besviken egentligen. Och när vi hade fått pratat vid en stund så kom vi fram till detta att Hon var besviken på att hon inte hade fått kärlek. Ja, men nu den här kvinnan som ställde upp för dig och ville hjälpa dig, vad hade hon för motiv då? Ja, det vet jag inte, men jag har inte fått någon kärlek. Men om du tänker dig så här att du egentligen krävde kärlek. Att du hade ett sånt sug efter kärlek så att du aldrig kunde få tillräckligt mycket för att känna tacksamhet över det du fick. Du såg alltid det du saknade, det du kunde fått ytterligare, istället för att se det du faktiskt fick. Du kanske hade attityden, jag får aldrig nog. Och då förstod hon vad det hela handlade om. Och så sa hon, jag har hela tiden krävt, jag har hela tiden försökt att, så att säga, mjölka ut mer kärlek. Och därför hade hon fått kärlek utan att ändå uppleva den. Därför kärleken utför inget verk i ditt liv förrän det ögonblick du blir tacksam över den. Det är tacksamheten som förvandlar dig. Och vi säger att du får 5 kilo kärlek och tycker att du skulle haft 10. Då blir du inte ett smack tacksam och de 5 kilorna kärlek är helt förlorade. Men vi antar att du istället är så inställd att redan 2 hekto skulle göra dig glad och så får du 5 kilo. Åh, vilken förvandling! Det är ett stycke av trons hemlighet det här. Och det är ett viktigt stycke eftersom vi alla lever i en kultur där vi ständigt fostras till att aldrig få nog. Så här var det väl i den församling som Jakob skrev till också. Och han skriver inte till församlingen att nu får ni plussa på er fina tro här med lite goda gärningar, utan han säger något helt annat. Han talar om omvändelse i 4:e kapitlet. Så det står i 4:e versen där. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Och det Jakob säger här det är att den tro man hade var inte en levande tro. Det var inte den tron som liksom förvandlar, som ger, som är en öppning till Guds förvandlande påverkan. Utan man levde i vänskap med världen på det sättet att man hade tagit över världens sätt att tänka, jag får aldrig nog. Jag sa det fanns 2 former. Detta var det jag vill kalla för otro. Och den handlar ju alltså egentligen om att man inte ser den kärlek som kommer en till mötes därför att man kräver alltid mer. Och då mister kärleken sin effekt. Sen har vi den andra varianten. Den vill jag kalla för misstro. Vi ska slå upp i 1 Johannesbrevet 4. Och läsa från 16-19 verserna. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss att vi kan vara frimodiga på domens dag. Du sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, till rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Ja, den fullkomliga kärleken, den kan fördriva rädslan ur vårt innersta. Men det går alldeles utmärkt att vända på det hela. Det har vi god erfarenhet av. Den jordiska rädslan kan driva ut den himmelska kärleken. Det låter sig också väl göra. De står i ett konkurrensförhållande till varandra. Det är inte så att du inte kommer till himlen om du är rädd. Det gör du, och rädslan behöver du inte ta med dig, för där finns inget att vara rädd för. Men här på jorden upplever vi alla ett sorts konkurrensförhållande. Och det är också väldigt lätt att förstå. Om vi håller oss på det mänskliga planet ett ögonblick, så är det ju så att ingen lever särskilt länge här på jorden utan att bli sviken av människor. Människor sviker oss, vi sviker varandra. Och när vi blir svikna av människor i vår omgivning, så drabbas vi av besvikelse. Och även om man kanske sedan försonas med den människa som svek och har förlåtit, så kan det finnas kvar en bottensats i vårt liv. En sorts fruktan av att detta kan hända igen. För så är det ju här i livet. Och då kanske man börjar att leva i misstro. I misstänksamhet. Man börjar tänka så här att människor är inte att lita på. Man kan inte lita på någon riktigt. Det är ingen idé att försöka. Och om vi fortfarande håller oss på det mänskliga planet, så kan den sortens tankar växa ungefär så här. Att man börjar att tolka alla signaler som kommer till en ifrån omgivningen. Inte som Luther skriver, att vi ska tänka och tyda allt till det bästa. Utan man tänker så här, jag vet nog hur folk är, så man tänker och tyder för säkerhets skull, som det heter, allt till det värsta. Och då kan det bli så att man kan inte stå i en kö till en biljettlucka. Och någon kanske står 10 steg bakom och harklar sig, så tänker man, han menar nog mig. Och när man har kommit så långt i misstro och misstänksamhet, så får man ju idel näring för sin misstänksamhet förstås. Den blir då har den vuxit till de dimensionerna som håller liv i sig själv. Världen är ju full av förkylda människor, för att inte tala om rökare. Så att det kommer ju alltid att stå folk på 10 stegs avstånd och harskla sig. Och du kommer ständigt att tänka det, att ja, han tyckte nog att jag hade tagit fel sko på mig idag, eller jag skulle inte haft en lila slips till en grön skjorta. Eller det var något annat fel. Och på det här sättet så kan misstron ta över, så att man absolut inte vågar utsätta sig för någon människas påverkan. Därför att man i grunden alltid väntar något ont från sin omgivning. Och då kan kärleken inte nå in. Ty som sagt, om jag ska utsättas för kärlekens, nådens påverkan till ett förvandlat liv, så måste jag ha ett förtroende för den som ska påverka mig. Jag måste våga lämna ut mig, ungefär på samma sätt som man klättrar upp och lägger sig på operationsbordet och tittar narkosläkaren djupt in i ögonen och tänker det, att ja, det är det ditt ansvar att jag överlever det här. Därför jag kommer inte att kunna andas själv när du har sövt ner mig, utan det får ju du göra åt mig. Och det blir din sak att se till så att hjärtat fortfarande slår när operationen är klar. På samma sätt måste man ju alltså ge det, vad ska vi säga, obetingade förtroendet till den som med kärlek ska påverka oss till ett förvandlat liv. Och där är det så att den som ska älska kan inte med aldrig så mycket kärlek kompensera den andres misstro. Vi försöker ibland att så att säga älska ut folk ur deras gömställen. Men det är inte så lätt. Det här är inte utväxlingsbara valutor. Och därför kan det ibland vara så här att man kan behöva få säga till Gud: Herre, det kanske inte är så att du snålar med kärleken över mitt liv. Utan det är kanske så att du först och främst måste lyfta ut en bottensats av misstro ur mitt innersta. För att jag ska kunna ta emot och kunna få uppleva en djupgående förvandling. När vi läste om otro nyss så handlade det egentligen om att inte vilja påverkas. Att inte vilja utsätta sig för kärleken, därför att kärleken till sist ändå förvandlar mig till offervilja. Och den kostar ju något. Och det är priset det jag kanske inte vill att betala. Är jag redan störst, bäst och vackrast, så kanske jag vill vara det. Men nu rör vi oss på ett annat område. Nu rör vi oss så att säga i ett område där människor längtar efter kärlekens påverkan. Men samtidigt genom en sorts, vad ska vi säga, fruktan. Kanske både för Gud och människor egentligen stänger den påverkan ute. Därför att man stänger all sorts påverkan ute. Man önskar egentligen inte bli påverkad. I det här läget drabbas man ju av mycket ångest. Eftersom vi är skapade för gemenskap. Och skapade faktiskt också för att, så att säga, leva i åtminstone ett visst mått av förtroende för varandra. Så är det en outhärdlig situation att egentligen inte ha förtroende för någon. Det vi kallar för dåligt självförtroende är ju ofta bara spegelbilden av att vi inte har förtroende för någon i vår omgivning. Och att problemet inte är så mycket att man inte har förtroende för sig själv, utan att man inte har förtroende för någon annan. Ty om människor omkring dig inte var elaka, så gjorde det ju ingenting att du gjorde bort dig. Du kunde inte göra bort dig om ingen var elak. Du skulle inte behöva något självförtroende om du inte väntade dig ont från din omgivning. Du skulle kunna leva och handla ändå. I himlen kommer vi inte ha något självförtroende. Det tror jag är ett nonsensord. Vi kommer inte gå omkring och klappa om varandra i himlen och säga: har du gott självförtroende? För det kommer ingen av oss att ha det. Vi kommer inte behöva det. Därför att vi lever inte längre i en fientlig omgivning. Eller en omgivning som vi upplever som fientlig. Utan det är när man upplever sig hotad som man måste ha lite hår på bröstet och liksom pumpa upp sig lite grann och vara check och pang på rödbetan. Men det är alltså så att ångesten och misstron, de är siamesiska tvillingar. Ty när jag lever med misstrons börda över mitt liv, så klipps ju kontakterna av. Och därmed börjar jag att leva i ångest. Och då börjar jag ofta nog att inrätta mitt liv efter min ångest. Jag kanske säger till mig så här att jag... Det här med att gå upp i Eiffeltornet är ju populärt just nu. Att gå upp i Eiffeltornet, det kommer jag aldrig att göra. Därför att det är farligt att gå upp i Eiffeltornet. Man får sån ångest. Och det är klart att de flesta av oss har inget ärende upp i Eiffeltornet, så det kan ju också kvitta. Men vi antar till exempel att du jobbar högst upp på något fik där eller något i Eiffeltornet. och måste sjukskriva dig varje dag därför att du vågar inte åka upp till jobbet. Och varje gång du stannar hemma från jobbet fast du är anställd högst upp i Eiffeltornet så att säga, så undervisar du dig själv om att där uppe är det ju livsfarligt, där kan man inte vara. Varje gång du på det sättet ger efter för din ångest så växer alltså din misstro mot någonting i skapelsen. I det här fallet är det ju Eiffeltornet och inte människor, men det vanliga är ju att det handlar om människor. Men till exempel får för mig att min svärmor går inte att leva med. Det gör hon, men vi antar att det går en propp och jag tänker att det går inte att leva med min svärmor. Och varje dag så tänker jag att jag borde gå hem till min svärmor, men jag gör det inte därför att hon är ju livsfarlig. Så varje dag jag låter bli att gå till min svärmor därför att jag tror att hon är livsfarlig, så undervisar jag mig själv om att hon är livsfarlig. Och därmed bygger jag hela tiden på min bild av henne, att henne kan man ju inte gå till. Och när jag snickrar tillräckligt länge på den bilden så börjar jag bete mig aggressivt mot henne. Och då undrar hon först, vad har hänt med honom? Och sen så förr eller senare börjar hon naturligtvis att gensvara på det här. Och då säger jag, visst, se det. Det var ju det jag sa. Du är ju sån. Det har jag ju sagt hela tiden. Och så tycker man att man får rätt. Misstron har en fantastisk förmåga att bekräfta sig själv. Och blir därmed ett väldigt hinder när det gäller att ta emot kärlek från människor i omgivningen. Men detsamma kan ju gälla Gud. Man kan tycka det att jag, gode Gud, om du verkligen var så god som du säger så skulle ju mitt liv ha sett annorlunda ut. Och redan den tanken kan ju göra att man tycker det att honom kan jag inte bara öppna mig för. Jag kan inte bara släppa in honom. Och när man hamnar i den situationen så får man ju alltså börja be Gud om hjälp med sin misstro. Istället för att säga till Gud att du kan väl älska mig någon gång, så kan man gå till Gud och säga, jag förutsätter att du talar sanning. Men jag är så full av misstro. Så för att din kärlek någon gång ska förlösa mig, så ber jag att du börjar med att lösa upp misstron i mitt inre. Och eftersom det nästan alltid är så att misstron mot Gud och misstron mot människor hör ihop, så är det ofta i praktiken det bästa att börja på det mänskliga planet. Man får tänka efter. Hur mycket misstro har jag mot mänskligheten med stort M? Inte bara mot Pettersson som tände eld på mitt hus i förra veckan, utan mot mänskligheten. Och nästa steg blir att man får liksom tänka efter, hur ska jag söka Guds hjälp för att liksom kunna växa i förtroende för de människor som är värda förtroende, för det är ju inte alla människor. Men tillvaron brukar inte vara så fruktansvärt förfärlig, åtminstone inte för de flesta av dem, att det inte finns någon som inte är förtroendevärd. Och den som ska vara förtroendevärd är ju ändå en människa av kött och blod. Inte en halvgud eller någonting sådant, utan det är ju ändå en människa av kött och blod som gör sina övertramp ibland. Men att man får växa i förtroende ändå på ett sådant sätt så att kärlekens kommunikation blir möjlig. Därför att i den ligger ju förvandlingen. Otro handlar om att inte vilja utsätta sig för kärleken därför att den är den leder ändå på något sätt till offervilja till sist. Men misstron handlar om att man har upplevt sig övergiven, sviken, lurad på något sätt. Så många gånger av människor, av tillvaron, av livet självt, av Gud. Att man behöver få en hjälp att bli löst ifrån misstron. För att på det sättet kommunikationen ska vara öppen för den påverkan som ensam kan göra vårt liv meningsfullt. Vi ska be tillsammans nu. Herre, i ditt ord ser vi att tron är inte något pris som du begär för att vilja frälsa oss. Ty du har redan gjort allt som behövs i den vägen för oss alla. Också för dem som aldrig kommer att vilja bli frälsta. Det står också, Herre, att tron är inte vår prestation utan din gåva. Då är det kanske just på den punkten du vill börja ditt förvandlingsverk. Lyfta ut våra bördor av otro och misstro och ersätta den med påverkbarhet för din egen nåd och kärlek. Herre, dödsriket får aldrig nog. Och just därför är det dött där. Vi ber att du lär oss att upptäcka den kärlek som du själv ger oss och som du också ger oss genom människor i vår omgivning. Att hellre upptäcka den än att bara se på det som vi tyckte borde finnas där. Vi ber att du löser oss från andra former av misstro, av otro, av kravtänkande på kärlekens område. Men så kommer vi också till det med våra tunga bördor av misstro. Herre, vi kanske, några av oss, har kommit in i det här läget att vi tolkar alla signaler till det värsta. Och att vi kanske ständigt undervisar oss själva om att livet är livsfarligt, helt enkelt genom att undvika det. Och då växer ångesten. Då växer misstron. Då liksom blir vi till sist helt inkapslade i vår rädsla. Då får vi be dig, Herre, att du löser oss från misstron så pass mycket att vi kan börja att på nytt söka kontakt med livet och världen omkring oss. Om inte annat så för att komma underfund med att vi kanske misstolkat långt de flesta signalerna. Och nog är livet livsfarligt, men kanske inte på det sättet som vi trodde. Sanningen ska göra oss fria. Och låt oss få upptäcka sanningen. Så att misstron och därmed isoleringen bryts i vårt liv. Och nåden kan börja att flöda på nytt. Herre. Så att vårt liv får förvandlas till det som du från början menade det och ämnade det till att vara.